The worst thing that you could call someone back then was a rock star.
Det blev ju lite så här sekteristiskt i Berkeley. Major labels, det var ju som den stora satan.
I've been around since fucking 1980.
Det här kommer ju aldrig vara ett kreditband så liksom.
Och sen så här, do you swear to God? Och jag bara nickade, okej. Okay. Get your ass up on stage.
Mörkret har lagt sig över industriområdet i Berkeley, norra Kalifornien, hösten 1993. Längs med tågspåret knallar ett gäng unga killar. En av dem har svartfärgat hår i dreadsliknande lockar. Han är 21 år gammal och heter Billy Joe Armstrong. De är på väg till en omgjord lagerlokal i rött tegel, Gilman Street 924. Navet för hela punkscenen öster om San Francisco. Här har Billy Joe haft sina starkaste konsertupplevelser och formats till den artist han är idag. Han har gått från missförstådd misfit till att vara en i gänget, till och med respekterad. Här har han hittat hem. Nu ligger byggnaden tyst och öde. Ingen konsert är planerad ikväll. De är ensamma. Inne i lokalen klättrar killarna vant upp på den svartmålade scenen. Väggarna är nerklottrade med bandnamn. Och på en av takbjälkarna har en gång Billy Joe själv sprayat sitt första bandnamn, Sweet Children. Men något har hänt sedan dess. Något som gör att han inte längre är välkommen här. Hans band har signat med ett stort skivbolag och på så sätt brutit mot punkens hederskodex, att aldrig sälja ut. Billy Joe går in på toaletten och på spegelglaset står en text skriven i svart tusch. Där står: Billy Joe måste dö. Du lyssnar på P3 Musik-dokumentär om Green Day. För populära för punken. Jag heter Siri Hill. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Rodeo, Kalifornien. Från det öppna fönstret blåser en svag bris. Det doftar sand, avgaser och lite svavel från det stora oljeraffinaderiet nere vid San Pablo-bukten. Vid pianot sitter en liten kille med stora blonda lockar. Året är 1977 och Billy Joe Armstrong är 5 år gammal. I barndomshemmet där han växer upp med sina 5 syskon är musiken ständigt närvarande. Mamma Ollie, som är född i Oklahoma, har en förkärlek för toner från Mellanvästern.
I remember my mother listening to Hank Williams and
Dolly Parton.
Billy Joe berättar själv i sin inlästa biografi Welcome to My Panic.
And she played a lot of country music in the radio.
Billy Joe, it certainly is exciting to meet you here at the recording studio right after you've just made your very first record. How does it feel? Wonderful.
Billy Joes pianolärare Maria har upptäckt att hennes elev kan sjunga. Riktigt bra dessutom. Genom att dra i några trådar lyckas hon få ett lokalt skivbolag att satsa på femåriga Billy Joe. 1977 släpps singeln Look for Love.
Why do you want to be a singer?
I love it.
På skivans B-sida finns en intervju mellan Maria och debutanten.
Would you like to sing to people in other countries?
Yeah. I love people everywhere. A weird smile and a song.
Look for love. Men snart ska något hända som lägger sordin på den lilla pojkens bekymmersfria tillvaro. Sommaren 1982, när Billy Joe är 10 år, diagnostiseras hans pappa, lastbilschauffören och jazztrummisen Andy Armstrong, med cancer. Allt går oerhört fort. Bara 3 månader senare, i september samma år, är han död. Pappa Andy har varit en viktig inspirationskälla för sin son och uppmuntrat hans artistdrömmar. Och över 2 decennier senare ska hans död inspirera till en av punkrockens viktigaste låtar. Om det vet Billy Joe ingenting nu. Han vet bara att sorgen förlamar honom. Kvällarna är värst. Då brusar det i öronen och blodet rusar i kroppen. Panikattackerna har börjat. De som ska bli hans följeslagare genom livet. Men Billy Joe berättar ingenting för någon.
When I was a kid, you didn't say anything about it to anybody. You didn't want anybody to think that you were losing your mind.
Han berättar i biografin.
Because I don't think back then people really knew as much about mental health as they do now.
Skolmatsalen i Carquines Middle School kryllar av elever. Fler än vanligt. Distriktet blöder pengar och för att spara på örona har flera grundskolor slagit samman. Sommarlovet har varit kaos med pappans sjukdom och Billy Joe känner sig ledsen och vilsen bland alla nya ansikten. Plötsligt ser han någon som sticker ut. En kort, mager kille med lite sorgsna ögon. Och det är något som sticker upp från hans bakficka. Det ser ut som färgglatt hår.
He had like this, you know, those little troll dolls. He kept one in his pocket all the time.
Killen med pentroll i fickan heter Michael Ryan Pritchard. Han har det stökigt hemma och flyttar mellan sin missbrukande mamma och sin röriga adoptivfamilj. Men precis som Billy Joe verkar han gilla att spela clown, berättar Billy Joe i Welcome to My Panic.
He wanted to be a stand-up comedian. He got in a lot of fights. He pissed a lot of people off. And I just immediately liked him.
Förutom humorn är det musiken som förenar killarna. Båda spelar gitarr. Billy Joe lite bättre och Mike övertalas att testa basen. Snart ska han få ett nytt smeknamn. Från ljudet som uppstår när han härmar basen med munnen. Mike Durnt. Duon kallar sig Sweet Children. Restaurang Rod's Hickory Pit. 1986. Ljudet från bowlingbanorna i salen intill läcker in i den lilla restaurangdelen där de två långhåriga 15-åringarna står och stämmer sina instrument. Det dräller inte direkt av ställen att spela på för ett nystartat band i trista rodeo. För sin första spelning får Sweet Children hålla till godo med den här dygnet runt dinern där Billy Joes mamma jobbar som servitris. Men det finns en scen, bara några timmar bort i Berkeley, där killarna verkligen vill spela. Punkkollektivet på Gilman Street, 924.
Först och främst, med all punkscen, så var det ju ett ställe för misfits.
Det här är P3-journalisten och punkmusiken Victor Harris.
Många i Berkeley-scenen kom ju inte från Berkeley. De åkte sin skateboard 2 timmar från någon jävla håla utanför, för att det finns ingenstans att passa in utanför. Vi far till Gilman.
70-talets brittiska punkgiganter må ha spelat ut sin roll. Men i 80-talets Kalifornien har subgenren fått fäste i en ny tappning. East Bay Punk.
Den uppstod i kontrast till hardcore-scenen från Los Angeles och andra delar av västkusten, som var väldigt hård, väldigt extremt våldsam. Man gick på spelningar och det var blod överallt för att det var så mycket slagsmål.
Och medan hardcore-banden i LA tävlar i råhet och nihilism får något annat växa fram i Berkeley och på Gilman Street.
Jag gillar den här anekdoten när det kommer ett sånt där tough guy hardcore-band. Jag tror att det var Slapshot eller något sånt från Boston. Riktigt så här macho hardcore-musik. På Gilman, kidsen där, de gillar ju bara ha kul och göra roliga grejer. Så i så här morspitten så tar de in plast-trehjulingar och börjar så här cykla runt i som en circle pit fast på trehjulingar. Alltså att det var jävligt punk och var löjlig på något sätt. Det, så har jag uppfattat den scenen som Green Day växte upp i.
På Gilman Street är alla välkomna, men på vissa villkor. Ingen alkohol. Och det är nolltolerans mot rasism, sexism och homofobi. Billy Joe och Mike, som alltid känt sig udda i rodeo, hittar hem i morspitten framför scenen på Gilman Street. Där band som Isocracy, Sticky och skapunkgiganterna Operation Ivy spelar.
Alltså det absolut viktigaste bandet tror jag för Green Day var ju såklart Operation Ivy.
Operation Ivy tycks förkroppsliga hela Gilman-scenens själ. De är humoristiska, politiska och det viktigaste av allt, de vägrar att sälja ut. Trots sin växande framgång förblir de lojala med sitt lilla indiebolag, Lookout Records. Och just det här, No Major Labels, är en av de viktigaste spelreglerna på Gilman Street. Ett sätt för scenen att bevara sin integritet och skydda sig från vad man uppfattar som hot utifrån.
Det var ju väldigt stingsligt, tror jag. Och jag förstår det till 100%. Man har sett vad som hände med grungebanden. Man har försvarat sitt spelställe med våld, med baseballträn mot typ skinheads. Och, alltså, man blir ju beskyddande.
På Gilman Street finns det en person man ska hålla sig väl med. Tim Johannan. Han är som en pappa för hela scenen som vill försvara den fria och oberoende punkmusiken mot den stora kommersiella skivbolagsbranschen.
I'd seen Tim Johannan around. I knew he was kind of running the joint. You know, he seemed approachable, so I started asking him if we could play there. He was like, ah, oh, yeah, you know, just give me a tape, blah, blah, blah. And I was like, okay, so got him the tape.
Killarna spelar in en demo på kassett och ger till Tim Johannen. Billy Joe, klädd i skinnjacka, berättar i dokumentären Turn It Around.
And somehow I got his phone number. So I kept calling him and he's like, no, I haven't heard it yet. Call again.
No.
After this is going on and on for a while, call one more time. He goes,
yeah, I've heard it. And I go, whoa, what do you think? You think that we could play there? And he's like, it's really poppy. And I was like, you know, we'll play with anybody. We don't care. And he's like, wow, yeah, well, I don't know. It's really poppy.
But, you know, we were really poppy.
Nej, Tim Johannan är inget fan av Sweet Childrens poppiga låtar och svängiga melodier som mest handlar om tjejer, kärlek och gräs.
And at the time when you're 16 years old, you're just crushed. Here's the place that you love.
Det är maj 1989. I publikhavet på Gilman Street trängs svettiga ungdomar som hungrigt försöker klämma sig längst fram till scenen. Operation Ivy ska göra sin sista konsert någonsin. Det redan kultförklarade bandet har brunnit starkt men fort och vill avsluta på topp. Men det är inte bara de som står på scen ikväll. På affischer som satts upp runt om i Berkeley finns flera bandnamn. Ett av dem är Green Day. Sweet Children har bytt namn.
Det är väl för att de gillade att röka weed och att det var slangen för att röka mycket weed. Det var en grön dag, Green Day.
Billy Joe och Mike har äntligen lyckats tjata till sig den här efterlängtade spelningen. De har också fått förstärkning av en trummis. Och de har signats av Lookout Records. Det lilla indiebolaget med många Gilman-band i sitt stall. Nu tar de plats som förband till sina stora musikaliska föregångare. Och det är en succé. Mikes långa blonda hår faller över basen. Och Billy Joes svarta lockar dansar fram och tillbaka när han sjunger. Stämningen är lyrisk.
Och sen är det som bara, alltså de tar som över stafettpinnen på något sätt. Att när Operation Ivy lägger ner så är det som Green Day som är det stora bandet som alla pratar om.
På Lookout Records spelar bandet in en EP, sen en till och en till. 1991 slås allt ihop och blir Green Days första fullängdsskiva. 1039, Smooth Out, Slappy Hours. Here we go again. Det finns ingen budget att tala om och soundet är rufft. Men redan nu är det tydligt att Green Day har något särskilt. Billy Joes trallvänliga melodier och aggressiva gitarrspel parat med Mikes grooviga basslingor sticker ut i punkscenen. Och sakta men säkert växer fanskaran.
De råkade bara vara ett band som hade något som andra inte hade. De var bättre på sina instrument, gjorde bättre låtar helt enkelt. Och då blev det ju lättare att ta sig utanför den här scenen.
Frankfurts flygplats, 1992. På en stenhård plastbänk vid gaten sitter tre slitna killar. Borta är Billy Joe och Mikes tidigare så långa hår. Istället har de båda tidsenligt blonderade kalufser som spretar åt alla håll. Det har också den tredje killen som sitter intill och sover. Han heter Frank Edwin Wright. Och han har ersatt bandets tidigare trummis. Men på Gilman Street går han under ett annat namn.
Oh, hello. I'm Trey Cool from Green Day and I'm about to show you how to play the drums.
Och det är bara en jävla maskin som spelar svinhårt. Alltså det är en av de bästa trummisarna i punkscenen.
Trion Green Day har nått sin slutliga form och släppt ytterligare en platta, Kerplunk. Nu har de gett sig ut på turné och spelar på små klubbar och barer i Tyskland och Nederländerna. Men det är något som skaver. När trion är ute och spelar händer det att fans kommer fram och frågar hur de kan få tag på deras skivor.
We get to towns and people say, yeah, you guys are great. I don't know where to buy your record. We're kind of like, man, there's a record store in town that sells punk records. How come our record's not in it?
Green Days skivbolag Lookout Records verkar inte kunna mätta efterfrågan på pop-punkbandet från Berkeley.
I think we kind of had to make a cognitive decision as a band. Look, we're outgrowing our label. Do we want to keep doing this or do we break up and go flip burgers? This is what we wanted to do and this is what we were going to do and I'd be damned if anyone was going to tell us any different, you know?
Runt ett köksbord i Berkeley sitter Billy Joe, Mike och Trey. Framför dem ligger ett lyxigt visitkort. Reprise Records står det på kortet. Det är inte första gången som Green Day blir uppvaktad av ett stort kommersiellt skivbolag som med löften om pengar och framgång vill signa bandet. Framgången med Kerplunk har gjort dem attraktiva för skivbolagen.
Då måste jag fundera på, vad har vi att vinna, vad har vi att förlora?
Killarna vet att de kommer få betala ett högt pris för att liera sig med dem som man inom punkscenen betraktar som fienden. Ändå är det som att något rycker i dem.
I wanted to hear us on the radio.
I CBS berättar Billy Joe Armstrong klädd i skinnjacka.
Yeah, what did it feel like?
It felt like I wanted to keep hearing us on the radio. Yeah.
Våren 1993 sätts avtalet på pränt. Och snart är nyheten överallt. Green Day har gått över till den andra sidan. Och nu ska de straffas. På gatan På konserter och i luren hemma får killarna i bandet höra vad punkarna i Berkeley tycker om dem. De kallas sellouts, förrädare och corporate punks. I VH1-dokumentären Behind the Music berättar en av bandets scenvakter från den här tiden.
There were so many nights where like we'd almost get into fights with kids. Kids being like, you know, trying to spit on the band, oh, you're sellout.
Men bandets kanske största kritiker är Tim Johannan. I sitt inflytelserika fanzine Maximum Rock'n'Roll skräder Johannan inte orden. Han skriver att Green Day har lierat sig med fienden och att de horar ut sig.
Det blev ju lite så här sekteristiskt i Berkeley med sådana som Tim Johannan och andra på den här tidningen Maximum Rock'n'Roll, att man skulle vara väldigt, det var väldigt polisiärt därifrån, att det skulle vara rent ideologiskt, ren idealism, major labels, det var ju som den stora satan.
På Gilman Street plockas det ökända dokumentet The 86th List fram. Listan över band som brutit mot reglerna och som förbjudits att någonsin spela där igen. Till listan tillfogas nu ytterligare ett namn. Green Day.
I think that punk rock invented cancel culture. When we signed to a major label back then, we were outcasts. We were criminals.
Billy Joe berättar i den inlästa biografin Welcome to my panic.
You could call me an asshole, you could call me a jerk, you can call me a motherfucker, you can call me all these things. But the worst thing that you could call someone back then was a rock star.
Trots att Green Day får skit för sitt beslut att signa med fienden står de fast vid det. Hösten 1993 går de in i den legendariska Berkeley-studion Fantasy Studios för att spela in. Och med skivbolagets pengar i ryggen är förutsättningarna helt andra.
We went in with just like to go in and make the best record that we possibly could.
Billy Joe Armstrong berättar i CBS.
You know, we took a chance basically, and we knew that it was going to be a breaking point from like what where we were at when we were playing places like Gilman Street.
Yeah.
And then suddenly going into a different world.
I februari 1994 kommer den. Green Days debut på ett major label. Skivan Dookie. Och den slår ner som en bomb.
Ja, men ett, den har jättebra låtar. Jättebra låtar. Jag måste nästan kolla. Alltså, vilka, finns det några som inte är dunder?
P3-journalisten Victor Harris är knappt 10 år när han hör Dookie första gången. Och fullkomligt golvas av låtarna.
Det här är som... Det är som så här barnsånger nästan. De är så catchy att de skulle kunna ha varit så här, funnits i flera hundra år, bara för att så här, det här sätter sig så jävla snabbt. ta Burnout som Doki börjar med. Alltså det är någon slags geni där.
De trallvänliga spåren på skivan letar sig upp på topplistor över hela världen. Plötsligt är det som att alla stjärnor står rätt för Green Day.
Det är sån sjukt bra genre och det var ju tid för det.
Erik Olsson är sångare i det svenska skatepunkbandet Millencolin. Och våren 1994 följer han Green Days framgång. I flera år nu har alternativscenen dominerats av Nirvanas deppiga, lågintensiva grunge. Och det här är något helt annat.
Det var liksom efter hårdrocken, efter grungen och sen så fanns ju hela den här melodiösa punkrocken, Californian punkrocken som jag älskade på den tiden. Och så det var inte så konstigt att det blev stort.
Men den kanske största anledningen till att allt brakar loss för Green Day den där våren 1994 stavas med tre bokstäver. MTV. På tv-apparater runt om i världen pumpas hitsen från Dookie ut. Och för första gången kan fansen också se musikvideor från bandet. I musikvideon till låten Longview får vi följa med Billy Joe på resan ner i vansinnet när han sitter och zappar mellan tv-kanalerna.
Det fanns inte internet, det fanns tv och tv sög. Alltså man kom hem från skolan, man satt precis som han sitter i den där videon med fjärrkontrollen i handen. Det är en så extremt relaterbar grej.
Fagersta, den 28 maj 1994. Folkets park vimlar av ungdomar med tuppkam och slitna jeans som alla har betalat 250 spänn för att uppleva Bergslagsrocken. En endagsfestival med hjärtat långt bortom mainstreammusiken. Festivalgeneralen Peter Ahlqvist springer runt på området och ser till att allt funkar. Han brinner för punkscenen och långt senare kommer han att grunda skivbolaget Burning Heart. Men vid den här tiden är hans skivbusiness av en lite enklare karaktär.
Alltså jag köpte ju skivor, jag hade en postorder som hette Uproar Mail Order där jag plockade in skivor från USA. Jag började ju trada med olika folk då, från olika band så där.
I början av 90-talet börjar namnet Green Day dyka upp i Peters brevlåda. Men han är måttligt imponerad av det han hör.
Ja, men jag vet inte, det var väl liksom att det var väldigt poppy punk liksom. Men de fick till det på en bra känsla då med sången och så vidare som gjorde att det stack ut skulle jag vilja säga då.
Till årets upplaga av Bergslagsrocken har de en riktigt bra lineup med band som NoFX från Los Angeles, svenska Dia Salma och kanadabördiga punk-metal-hybriden Propagandi. Men när en av huvudakterna ställer in i sista stund tvingas Peter göra en snabb rockad. Han vet att Green Day är på Europaturné och de har aldrig spelat i Sverige förut.
Vi har chansen nu, liksom. Vi borde ta den. Liksom. Men man fick ju tjata lite grann då, just att ingen annan hade hört dem i princip. Då. Inte i min krets så i alla fall då. Och ja, jag hade någon CD hemma som jag, den nya Doki då,
som jag fick liksom låta alla lyssna på, för att liksom, det här var, nu måste ni höra, vi måste ta in dem här då.
Till sist låter hans medarrangörer sig bevekas. Allt ordnas med Green Days turnémanager. Men budgeten, ja, den är inte stor. Det svenska skivbolaget går med på att gå in med en mellanskillnad. För Bergslagsrocken hamnar prislappen på
14 000 svenska då.
Green Day får propagandislott på festivalen. De spelar på kvällen på Folkets Parks stora scen. Publiken är något ljummen men entusiastisk.
Ja, men jag tyckte det var jättebra melodiöst och så där.
Erik Olsson, gitarrist i Millencolin, som också spelar på festivalen, står i publiken när Green Day går ut på scenen.
Sen så var det väl, jag var lite inne på lite hårdare liksom, sån typ av punken. De var ju väldigt, väldigt melodiösa och ja, men jättebra låtar, men kanske inte så attitydiga. Och sen kändes liksom, de är ju, ja, men de är väl lite så här 4-5 år äldre än oss, men de kändes som att de var barn. Men på några vänster tyckte jag då.
Ja, jo, men visst hade de kul.
Festivalgeneralen Peter Ahlqvist.
En av våra tjejer då, som jobbar med maten och fixar ordning i logen, kom ju in där när Billy O hade väldigt trevligt med en svensk tjej då. Den får ni bjuda mig på bärs om ni ska få ut något mer av.
Året är 1998 och på amerikanska high school ser det examenstider. I aulor över hela landet spejar föräldrar, syskon, mor och farföräldrar ut över havet av elever klädda i kappor och hattar och försöker hitta just sin familjemedlem. Men den välbekanta ceremonin har fått ett helt nytt soundtrack. En otippad ballad från landets kanske största punkband har blivit the number one graduation song över hela landet. Mycket har hänt sedan succén med Dookie. Billy Joe, Mike och Trey har alla blivit farsor och försöker jonglera familjelivet med konstant turnerande. Med sin senaste platta Nimrod har de gjort en musikalisk gir. Och återigen tycks Green Day pricka helt rätt i tiden. Journalisten Victor Harris.
Småttingar som älskade Green Day vid Dookie, när de är redo att ta studenten, då släpper Green Day The Graduation Song. Så det, var så, de är, det är ett underverk av timing i det här bandet tycker jag. It's something unpredictable. But in the end is
right. I hope you had the time of your life. Skivan gör upp med idén om att punk ska vara på ett visst sätt. Men det finns ett spår som vittnar om att allt inte är glömt och förlåtet. Hemma i Berkeley har Tim Johannan, bandets hårdaste kritiker från Gilman Street, insjuknat i cancer. Och när Nimrod kommer ut så är det ett spår som sticker ut. Låten Platypus, I Hate You. Låttexten kan med en inte alltför stor dos fantasi tolkas som en passning åt Johannan.
De sjunger, jag har hört att du har, you've been sucking on your cancer sticks, I heard you're sick. Och sen sjunger de, you're a waste of semen, I hope you die. Men det säger nog någonting om hur de kände för honom.
Nimrod markerar ett skifte. Green Day vill förnya sig, experimentera, men det kommer med ett pris. Försäljningen kommer inte i närheten av Duckys höjder. Och i början av millennieskiftet är det tydligt att Green Day inte längre står ensamma på toppen av sin genre. Med band som Sum 41, Good Charlotte och Blink 182.
Men just att följa upp är ju svårt. Det är ju jättesvårt.
Millencolins gitarrist Erik Olsson, som redan har spelat med Green Day 1994, återförenas med killarna under den här perioden. Banden turnerar tillsammans på Warped Tour 2000. Och Erik upplever nu bandet som lite mer tillbakadraget.
De hängde nog lite, liksom, lite mer för sig själva ändå. Jag tror de var... De hade ju varit så stora också. Såna band som är liksom väldigt stora och är headliners, de brukar ju ofta... De drar sig kanske lite undan ibland.
Han tror att pressen att följa upp Ducky tynger dem.
För man får ju inte göra samma grej igen. Man måste ju förnya sig på ett lagom sätt också. Får inte helt ändra genre. Då, det funkar ju inte alls. De kanske får de lite nya fans, men då tappar de grundfansen. Utan du ska utvecklas lite och lite lagom.
För Billy Joe, som tampats med panikångest ända sedan pappans död, finns det bara ett sätt att döva den tryckande känslan över bröstet. Han börjar äta lugnande medicin och dricker allt oftare. Är det här slutet för bandet från Berkeley?
At that point some folks thought you guys were past your prime.
Billy Joe i intervjun med CBS.
They were wrong.
President Bush and Senator Kerry.
Det råder valfeber i USA. Året är 2004. Och favorittippade republikanen George W. Bush står inför omval. Han har kraftig medvind. 3 år har gått sedan terrorattackerna mot World Trade Center den 11 september.
All of this was brought upon us in a single day.
Och sen Bush utropade det kontroversiella kriget mot terrorn.
A world where freedom itself is under attack.
USA präglas av patriotism och president Bush doktrin att alla som inte är med den amerikanska linjen är emot den, gör det riskfyllt att vara kritisk. Kända personer som öppet går emot regeringens linje utsätts för smutskastning och hat.
I think with American Idiot, it's right in the middle of you know, the worst political time of my life.
Långt senare deltar Billy Joe i ett samtal på ett kulturcenter i New York och berättar om vad han upplevde som en förvirrande tid.
And then with all the, you know, with this asshole for a president that we had, instead of looking at it as an opportunity to join the rest of the world, he alienated us from the rest of the world. And I felt so misrepresented. I was like, this is not my America.
Det här var ju tiden då de sa att Irak hade weapons of mass destruction. Alltså, folk i gemen förstod ju att det här håller ju inte. Och jag tror att det var en ögonöppnare för många att inse att de ljuger. Det var ett uppvaknande, ett politiskt uppvaknande. Och så behövdes det ett soundtrack till det.
Inom punkscenen är det mer regel än undantag att vara politiskt kontroversiell. Men Green Day har alltid snarare lutat åt det personliga. Men nu är det som att något händer.
Jag tror att de för första gången kände att de hade ett ansvar att faktiskt komma med ett statement.
Jag kommer ihåg att jag hade en sån här bärbar Walkman-CD-spelare som jag hade med mig överallt. Och då spelade jag American Idiot i den om och om igen.
I Göteborg går den då 11-åriga Sara Karlsson runt i skolkorridorerna med svartfärgat hår, nitskärp och kajal. Green Day har inte funnits på hennes horisont tidigare. Men nu, hösten 2004, kan hon inte få nog.
Man var liksom lite awkward, snart tonåring och kände mig kanske lite utanför i klassen eller det här. Inte utanför, men lite annorlunda kanske. Så att det kändes som att det här, de var så relaterbara i det här. Att liksom det var okej att vara lite annorlunda och man måste inte följa strömmen.
Arbetet med American Idiot har inte liknat något annat i Green Days nu nästan 15 år långa historia. Inspelningen har tagit 10 månader och plattan har fått växa fram långsamt. Inspirerad av The Who och David Bowie har Green Day gjort något som liknar en rockopera. Ett konceptalbum. Låtarna hänger ihop och berättar en historia om ett samtida USA på randen till katastrof. Huvudpersonen har kommit till Billy Joe i tanken i form av en enda mening.
Jesus of Suburbia representerar väl lite en liksom tonåring lite i ett utanförskap. Så det var mycket det här att man inte liksom behöver svälja propaganda utan liksom lyssna lite på sin egen röst och gå sin egen väg. Den har ju också den här ikoniska linen "And there's nothing wrong with me, this is how I'm supposed to be", vilket som osäker skolungdom ändå tilltalar den starkt.
Skivan American Idiot går rakt upp till toppen på Billboard-listan, vinner 5 Grammys och kritikerna är lyriska.
Det var som att en helt ny generation upptäckte dem för första gången. Det var som att American Idiot var deras Dookie.
P3-journalisten Victor Harris.
Den landar precis i den tiden då George Bush härjar i Irak. Det finns ett otroligt känsla för att vad fan håller vi på med i USA.
Green Day åker på världsturné.
161 konserter spelas inom loppet av 1,5 år. Sara Karlsson minns när en av de filmade konserterna släpps på DVD.
Jag kollade på Bullet in a Bible så många gånger. Jag har tappat räkningen. Vad jag minns starkast är Wake Me Up When September Ends. När Billy Joel liksom står och spelar på sin gitarr, han svettas och så faller det här liksom guldregnet i bakgrunden. Och man var helt förtrollad. Det var sån känsla.
Låten som Billy Joe skriver om sin barndoms stora sorg, pappa Andys död, blir en anthem för ett helt lands sorg över terrorattackerna den 11 september.
After American Idiot, I remember there was that feeling of like, oh my God, what am I going to do now?
I biografin Welcome to My Panic berättar Billy Joe om den stora utmaningen att följa upp en succé.
It was a hard album to make. One of the hardest things I've ever had to do. And it was because I set the bar so high.
Det ska ta 5 år innan uppföljaren 21st Century Breakdown släpps våren 2009. Green Day försöker återigen se på att göra ett konceptalbum. Musikskribenten Sara Karlsson.
Det handlar liksom också om två karaktärer då, Christian och Gloria, som liksom försöker navigera en kaotisk värld. Den är liksom ännu mer komplex och bombastisk kan man säga. Och också väldigt långt album. Så den hade ju absolut låtar som gick bra, som 21 Guns. Men har väl också blivit anklagad för att ha en del utfyllnad. Och de försökte väl spinna vidare på det här konceptet lite för mycket nästan.
I takt med att pressen på att leverera ökar, ökar också spänningarna i bandet. När Green Day 2012 går ut med att de arbetar med en albumtrilogi som ska släppas med några månaders mellanrum, börjar det kantra. Särskilt för Billy Joe.
There was not a lot of self-care going on, if any at all. And at the time, like, my panic attacks were going up. And turning into just like rage attacks. And I was, so I started getting really addicted to like Xanax and Klonopin. And
Billy Joe berättar i Welcome to My Panic.
Just fucked up, just on pharmaceuticals and booze.
September 2012. Billy Joe står längst fram på scentungen och sjunger direkt till fansen på första raden. Green Day headliner festivalen iHeart Radio som sänds live på 850 radiokanaler över hela USA. Men det är något som inte stämmer. Sångaren är påtagligt andfådd, spelar fel. Och rösten brister flera gånger. Vad varken publiken eller hans fans vet om är att Billy Joe innan spelningen var inne på en bar. trots att han vet att hans ångestdämpande medicin under inga omständigheter får blandas med alkohol.
Jesus Christ, we've got 4 fucking minutes left. The fuck am I gonna do with 4 fucking minutes?
35 minuter in i setet är det som att något brister.
Yeah, bring your fucking usher back up here, goddammit.
På skärmar framför scenen meddelar arrangören att Green Day har 4 minuter kvar av konserten.
If you have fucking minute per fucking song.
Billy Joe blir rasande.
I've been around for fucking 25 years, Las Vegas.
Efter en svada svordomar drar han igång låten Basket Case. Men han hinner bara komma till andra refrängen innan han hejdar sig. På skärmen står det nu 1 minut.
Fuck this shit. I'm gonna play a fucking new song. Fuck this shit. Give me a fucking break. 1 minute left. 1 minute fucking left. You're gonna give me fucking 1 minute? You fucking kidding me? What the fuck? I'm not fucking Justin Bieber, you motherfuckers. Let me show you what fucking minute fucking means.
Billy Joe lyfter gitarren över huvudet och smashar den i scengolvet.
Frontman Billy Joe Armstrong is headed to rehab for substance abuse after an onstage meltdown at the iHeartRadio Music Festival, according to TMZ. The news comes from a rep from the band.
Bandet ställer in resten av turnén. Och senare samma år gästar Mike Dirnt BBC-radiokanalen Radio One för att prata ut.
We hadn't slept in forever and ever, and Billy definitely had the worst of it, and he'd been going through his own struggles. You know, we were there with him, but you can only handle things on your own. And at the end of the day, when we got off the road after Vegas, the most important thing was, you know, my friend's life.
Från högtalarna på en behandlingsklinik någonstans i Kalifornien spelas julmusik. Billy Joe har gått igenom 3 månader av avgiftning från både alkohol och receptbelagd medicin. Det är en smärtsam avtändning, men det är det psykologiska som är svårast. Att inse att missbruket har skadat både honom och hans omgivning.
You know, I was sober for 5 years and then I thought that I could kind of go back and be like a, you know, just a normal drinker again or somebody like something. Right. And I think I was for a little bit and then it just escalated.
I Howard Stern show långt senare blickar Billy Joe tillbaka.
And it just got to a point where I was, you know, physically and mentally just drained and I just felt terrible. I got tired of feeling tired, as they say.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We made it! Happy New Year!
Rehabben visar sig bli en välbehövlig timeout för hela bandet. När nyårsklockorna ringt in 2013 dröjer inte länge innan Green Day står på scen igen. Och i juni bär det av mot Sverige och Bråvalla-festivalen.
Jag har ju varit ett ganska så inbit i Green Day-fan sen 2001.
Längst fram i publiken står Adam Jörnling från Nässjö. Han är bara 22 år, men redan en Green Day-veteran.
Jag har ju sett dem, jag såg dem första gången för 20 år sedan. Jag har sett dem 12 gånger fram till dagens datum. Så jag visste ju att de hade en att de brukade ta upp folk på scen.
De senaste åren har Billy Joe börjat göra något nytt under sina liveshower. Han bjuder upp ett fan att sjunga eller spela gitarr med bandet. Oftast sker det under 90-talshitten Longview. Adam har med sig en handskriven skylt. Om ett fan ska plockas upp på scen ikväll så ska det fan vara han. Och för att sticka ut lite extra slänger han in ett skämt också. En referens till Billy Joes utbrott på scen i Las Vegas året innan.
Jag tror jag stod I can sing and play guitar better than Justin Bieber.
Det närmar sig slutet av konserten. Mörkret har lagt sig över Bråvalla och de första tonerna ur den omisskännliga basslingan klingar ut över festivalområdet. Det här är Adams chans. Han lyfter skylten mot himlen. Så högt han bara kan.
Jag tänkte inte mycket på det. Jag var bara så här, jag ville bara synas att han skulle se mig när jag gick runt och tittade. Så han tittade på mig först. Så gick han förbi. Minns jag väldigt väl. Bara shit, det brann in mig. Det var min chans, tänkte jag. Now, this is what we're gonna do. We need someone to come up on stage right now. Och sen kom han tillbaka och tittade på mig. Och sen han sa, you can sing and play guitar, för det har skrivit på skylten. Så jag bara, visst, jag kör på, tänker jag. Och sen säger han, do you swear to God? Och jag bara nickade, okej. Okay. Get your ass up on stage, för någonting han sa. Okej,
dude, get your ass up here, come on.
Tre vakter tränger sig fram och tar tag i Adam. Det är som att han flyger upp på scen. Adrenalinet pumpar i kroppen och plötsligt står han där framför sin stora idol.
Vet jag bugar när jag kommer på scen. Jag vet inte varför jag gjorde det, men det var alltså stundens ingivelse. Och då skrattade han lite, så sprang fram och kramade om honom. Och sen var det inte så mycket mer, men han bara är ready typ, så gav mig gitarren.
Billy Joe riktar micken mot Adam som sjunger.
Ja, men det är, som sagt, det är ju en fantastisk lycka, ska man säga.
När låten är över blir Adam stående vid sidan av scenen och försöker ta in det som nyss hänt. När han senare blir inbjuden backstage har bandet redan hunnit lämna festivalen. Men av en scenarbetare får han en gitarr. En blå Epiphone, signerad av alla bandmedlemmar.
Men ja, såklart, ja, gitarren finns kvar. Den kommer jag aldrig göra mig av med. Det är som sagt ett minne.
Den 17 maj 2015. På Gilman Street går att ta på spänningen i rummet. Kvällen bjuder på en välgörenhetskonsert. En byggnad i närheten som huserar många punkband har förstörts i en brand. Och samma dag har det plötsligt annonserats en förändring i line-upen. Green Day ska gästa Gilman Street. Beslutet har fattats kollektivt av organisationens styrelse. Och det har skett med vissa villkor. Ingen marknadsföring. Ingen försäljning av merch. Ingen media. Ingen kommersialisering överhuvudtaget. När Billy Joe greppar micken är det till ett dånande jubel. Nästan 30 år har gått sedan Green Day debuterade på den här scenen. Under många år var de bannlysta härifrån. Men ikväll är allt glömt och förlåtet.
Det framförallt deras live-framträdande och den energin och den genuiniteten mot sina fans är ju, den är ju faktiskt helt otrolig. Ja, men de ger 100% i en och en halv timme.
Fanet Adam Jörnling.
De ger allt varje konsert. Jag har sett dem som sagt på så pass många gånger och jag har inte varit med egentligen på någon konsert. Jag har sett att de har sviktat i sitt engagemang från publiken.
...2024 släpper Green Day albumet Saviors. I intervjuer säger bandmedlemmarna själva att det här är nästa era för Green Day. Frågan är om det stämmer. Kan bandet som besitter en ovanlig känsla för timing, som lyckades återuppfinna sig själva 10 år efter det stora breaket och bli relevanta för en helt ny generation, göra det igen?
Nej, de har nog inte lyckats återskapa magin, är jag rädd.
Musikskribenten Sara Karlsson, som förälskade sig i Green Day under American Idiot-eran, är inte så säker.
Men det är också sån här klassisk grej att band alltid säger om det här, det senaste albumet, det är det bästa någonsin och det är så himla bra på de här sätten. Men sagt, det har inte blivit en stor hit.
Green Days melodiska och lekfulla poppunk har banat väg för en helt ny generation band som lånar friskt från punk, rock och pop. Ändå är de fortfarande en vattendelare för den punkscen som en gång födde dem.
Ja, men de är självklara på något sätt.
Millencolin-gitarristen Erik Olsson.
Men just, ja, men det måste vara många av deras, ändå deras melodier som har influerat Millencolin-låtar, det tror jag absolut. Men sen kanske de inte är heller favoritbandet heller för så jättemånga. Men, ja, men det är ett väldigt, väldigt bra band.
Det var ju det att man kom upp på större arenor rent generellt och musiken började tas på allvar då. Och det lyfte givetvis de svenska banden också då. Det blev en snackis om den här typen av musik liksom.
Peter Ahlqvist, som bokade Green Days första Sverige-gig sommaren 1994, tycker att bandets största bedrift är att de lyft ut punken i rampljuset.
Men det kommer ju aldrig vara ett kreditband så liksom.
Det är något av det bästa med Green Day. De har aldrig varit och kommer aldrig bli ett kreditband.
P3-journalisten Victor Harris.
Och det var ju hela poängen med den scenen, med East Bay-scenen, att åt helvete med cred, åt helvete med någon slags punk-elit, åt helvete med att ta sig själv på stort allvar. Vi är här för att vi vill ha kul. Så jag har alltid haft Green Day t-shirts och så som ett anti-statement när jag hoppar punkspelningar, just på grund av att de är så okreddiga.
Du har lyssnat på P3 Musik dokumentär om Green Day med mig, Siri Hill. Programmet gjordes av Fanny Hedenmo hösten 2025. Producent var jag. Exekutiv producent var Anna Johannesson. Slutmix, Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om ljudklipp och låtar i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. Come to paradise.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.